P1 Dokumentär. Miniserie.
Kommer upp på trappan, upp på tomten, och blir stoppad av en polis som säger att du får inte gå in.
Fannys man har blivit gripen, misstänkt för grova brott. Och i villan där de bor är det husrannsakan.
Det var fullständigt kaos. Vi kan inte veta någonting.
Det ska bli början på en mardröm för hela Fannys familj. Men inte på grund av brotten som mannen misstänks för, utan för brotten han försökt hjälpa polisen att lösa.
Så han samarbetar med polisen nu. Han skulle inte kunna bli dömd. Ett frikort, helt enkelt då.
Jag heter Sigge Dabrowski och du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie Informatörens fru. Första delen, charmad av målaren.
Ska se. Det är ett brev från en gammal vän till familjen.
Hon har fina naglar och stram frisyr, tar sitt kaffe svart och snusar vitt. På ett knöggligt A4-papper läser Fanny ett meddelande som är skickat med skyddad post.
Hoppas allting är okej. Min polare var förbi huset och såg att det var tomt. Så ni har flyttat någonstans.
Från en dag till en annan var hela Fannys familj tvungen att gå under jorden, försvinna. Kvar av deras gamla liv, ett tomt gult tegelhus med vildvuxen gräsmatta och dammiga fönster. Istället ett helt annat liv i det som brukar kallas för vittnesskyddsprogrammet.
Det är inte kul att sitta och ha skyddade uppgifter, det kan jag ju säga på en gång. Absolut inte.
Nu vill Fanny berätta vad det var som hände. Hur hennes man började extra knäcka åt polisen och blev röjd. Hon vill ge en röst till dem som får ta smällen när polisen tar till sitt hemligaste vapen för att fånga grovt kriminella.
Jag vill att sanningen kommer fram om hur jag som sitter under skyddad identitet, hur jag och min familj blir behandlad.
Hemliga informatörer blir allt viktigare i polisens arbete.
Regelbundet och mot betalning ger de polisen viktiga upplysningar om brott som är på gång.
Du kan ha hört talas om Peter Rätts. MC-killen med väst och skäggstubb som i slutet av 90-talet riskerade sitt liv för att gå undercover i några av Sveriges farligaste gäng. Han är inte ensam. Varje år flippar polisen nya personer i motståndarlaget. Informatörsverksamheten är kontroversiell och insatserna höga. I ena vågskålen en direktlina in i den grova brottsligheten. Men i den andra, livsfara. Familjer som slås i spillror och anhöriga som tvingas fly. Vem skyddar informatörerna när allt blir skit?
Alltså det finns ingen grupp i Sverige som är så rättslös och skyddslös som informatörer.
Nils-Erik Schultz, pensionerad statsåklagare och senior rådgivare på en advokatbyrå i Stockholm. Under sin karriär som toppåklagare har han alltid kommit bra överens med polisen. Det har egentligen bara varit ett litet problem, det här med informatörerna.
Det är ju en verksamhet som man inte vill prata om, som ska hållas hemlig.
Om det är någon som fattar vad Fanny har gått igenom, så är det Nisse Schultz.
Hon har inte vetat ett dugg. Utan han har kanske gått till något jobb, eller hon har trott att han har gått till något vanligt jobb då. Och det kan ju hålla på i åratal, det där. Och det måste ju påverka ett umgänge. Att man har en hemlighet som man inte kan berätta för sin närmaste. Det är sjukt.
Nisse Schultz har fått inblick i verksamheten genom flera stora fall där informatörer figurerat. Och informatörerna finns överallt mitt ibland oss, säger Nisse Schultz.
Tullen har ju också egna informatörer. Säker har egna informatörer. Rikskrim har sina informatörer. Länskrim, de har sina egna informatörer. Och skulle man räkna ihop alla de där så är man uppe i flera hundra, kanske tusen. Och då finns det alltså tusentals personer som inte kan berätta för sina anhöriga vad de håller på med. Som alla andra.
Han tycker hela verksamheten är cynisk.
Alltså man tar inte hänsyn till någonting. Man, det enda man vill ha det är att man ska få någon att lämna information till polisen. Och sen om vederbörande har gift, har sambo, har barn. Det har man noll intresse av.
Jaha, har du tänkt att spela in här?
Magnus Olsson sitter lätt framåtböjd i soffan med en budgetsig i munnen. På tvn rullar en 20 år gammal repris av Så ska det låta. Mm. Magnus är pensionär och ekonomin just nu, sådär.
Ja, en räkning till på 258.
Magnus är från Västerås, där han under årtionden varit en flitig importör av hasch och amfetamin.
Ja, jag har i princip bara sett för narkotikabrott. För försäljning då. Jag har rört mig kanske med 5-10 kilo. Men annars är det väl ingenting.
Och i den undre världen har han ett Tolkien-inspirerat smeknamn.
De kallar mig för Gandalf. Ja, det var väl att jag hade stort, eller lång hästsvans och stort skägg.
Mange, som han också kallas, har en viktig roll i den här historien. Hans väg in i handlingen börjar 2003. Mange sitter häktad för grovt narkotikabrott. Och det är här på häktet som Mange för första gången träffar Kalle. En kille som är 20 år yngre. Kalle är en stadig pjäs som syns och hörs när de häktade ses för att laga mat och umgås. Enligt kutymen får färskingen Kalle visa upp sina papper för Mange. Alltså varför han sitter där han sitter. Mange kikar på CV:t.
Vad jag uppfattade som mest var att han hade hållit på med det amfetaminet då. Men före det. Skumma bilaffärer och fram och tillbaka hit och dit.
Mange, han gillar attityden. Kalle säger alla de rätta sakerna. Golare har inga polare, en plit i en skit. Och så vidare.
Att det var ju schysst liksom hela tiden.
Så Mange tar Kalle under sina vingar. När det kommer till svenska fängelser är Mange något av en konnoisseur. Vissa anstalter är bättre än andra. Turligt nog hamnar både Mange och Kalle på samma ställe efter häktningen.
Man kan säga att det är kanske 5 stycken som umgås och han ingick där.
Och Kalle, han är bra på att visa sin mentor uppskattning.
Han bakade och grejer, han bjöd in mig där och kramas och bjuda på bullar. Och nu har jag bakat biskvier och Budapestrulle och det ena med det andra han bakade.
Mange är snart 60, Kalle närmar sig 40. De gör vad de kan för att få tiden att gå. Spela kort. Pratar om livet utanför taggtrådarna. När de båda muckar är de fast beslutna om att vända ryggen mot den kriminella världen. Och de skaffar jobb som hantverkare.
Jag behövde hjälp att få måla om min lägenhet. Man är inte speciellt rik när man har 2 små barn och är singelmamma.
I Solna utanför Stockholm bor singelmamman Fanny.
Mysig liten lägenhet. Bor med mina 2 döttrar. Och, ja.
Fanny är på jakt efter en händig man. Genom sin mamma får hon tips om en snubbe, en vän till familjen som kan tänka sig att måla om hennes kök. Hans namn, Kalle.
Och han hade nämnt förut då att han hade jobbat som målare. Så därför tänkte jag att då frågar honom om han kan hjälpa mig. Men jag säger också att jag har ingen ekonomi för att kunna betala, men jag kan laga mat till det varje kväll när du är här.
När Fanny slutat jobbet kommer Kalle förbi i arbetskläder och med en burk vit målarfärg i handen. De äter middag med döttrarna och när barnen somnat hänger Kalle och Fanny i köket. Hon spanar in honom medan han målar om hennes köksluckor. Kalle är en man i Fannys smak.
Det var väldigt mycket flörtande. När man råkar passera varandra så råkar man snudda vid varandra och sånt där, du vet.
Det är Fanny som lägger in den första stöten. Och Kalle besvarar hennes varma blickar som den gentleman han är.
Vi var iväg och handla faktiskt på en affär. Och då, ja, när vi väl kom fram då till kassan så fick inte jag betala utan då ville han betala. För han tyckte att han äter hemma hos mig, då kan han betala. Och bara en sån sak för mig, det betydde jättemycket. Jag tyckte det var väldigt gulligt gjort.
Fanny faller pladask.
Gullig och kommer komplimanger hela tiden och hämtar och lämnar mig på jobbet och mina tjejer tyckte det var jättekul. De tyckte om honom också. Det känns skönt att ha en man som både bryr sig om mig och mina barn, för jag sa att jag kommer ett paketpris. Jag har bagage. Det är två döttrar.
Kalle har också bagage. 10 år för grov narkotikasmuggling. Och det är ingenting han försöker dölja under de sena samtalen vid Fannys köksbord.
Han berättade väldigt gärna. Men jag är ju sån där person, jag dömer ingen. Vad man har gjort tidigare i livet, det är, ja, alla gör misstag. Han har tagit sig straff och så nu tycker jag att då kan man faktiskt se honom som en fri man.
Om vi träffas så här i stan här eller någonstans. Ja, ska man käka lunch ihop eller något? Ja, då bjuder han. Ja, jag betalar den här gången.
Kalle fortsätter umgås med Mange, a.k.a. Gandalf, även utanför murarna. Det är han som står för krognotorna. Men volontärjobb hemma hos singelmorsor är inget man blir rik på.
Nej. Han var hela tiden pigg på olika affärer och sådär, kriminella grejer.
Kalle är full av idéer som han presenterar. Saker som inte riktigt låter helt kosher i många öron. Vi har varit i kontakt med Kalle genom hans advokat. Men han har avböjt att medverka i den här serien.
Han kom och frågade om en del en det andra. Erbjöd olika saker och sådär. Kan du sälja några plogar och sådana skopor till maskiner? Ja, kanske jag kan, så.
Bland annat har Kalle kommit över ett antal stora jordbruksredskap. Många känner ingen som är intresserad. Men han har en son som bor på landet och känner många bönder. Sonen frågar runt lite och lägger ut en annons.
Och då kom polisen. Nej. Så först vart han anhållen och sen vart jag anhållen.
Både Mange och hans son blir gripna misstänkta för häleri. Mange ringer Kalle och frågar vad som händer. Kalle ber om ursäkt och ger sin välsignelse att bryta mot den kriminella hederskodexen. Att aldrig tjalla.
Och sen gick vi loss bägge två för att hade fått tillstånd att säga att det var från honom som det skulle förmedlas.
Mange och sonen klarar sig undan. Men det konstiga är att Kalle också går fri. Han verkar ha en förmåga att klara sig ur kluriga situationer, tycker Mange.
Själv hade han aldrig blivit förhörd om det ens, sa han.
det verkar som att du ville bli en bra kille. Nu idag, nej men nu ska jag sköta mig och vara liksom, ja, leka med min pappa barn ungefär.
Efter en tids dejtande tar Fanny och Kalle sin relation till nästa nivå. De gifter sig, tar adjö från Stockholm och flyttar ut på landet.
Vi hittade ett hus där som var väldigt billigt. Och väldigt stort också. Sex rum, det är inte, det är ingen liten kåk. Så då slog vi till på det och vi fick det. Och flyttade dit.
Storstadstjejen Fanny får vänja sig med en ny sorts tillvaro. Livet på byn.
Minimalt. Det fanns en pizzeria. Och en Coop-butik.
Från storstan till ett stort hus i skogen. Det är en rätt isolerad tillvaro. Visst, Fanny har bra häng med kollegorna på vårdhemmet där hon jobbar, men sällan utanför arbetstid. Och Kalles sociala liv, det är stendött.
Han hade väldigt liten vänskapskrets.
Men en kompis har han.
Det är tydligen någon gammal polare som han har suttit med, säger han bara till mig. Och, aha, okej. Gandalf kallades han för. Första gången när jag bara såg honom snabbt i bilen så tänkte jag, aha, okej, en gammal gubbe. Det var ju, han åkte ju ibland dit och halsade på och liksom drack kaffe och sådär. Men nej, jag fick ingen bra känsla av honom. Jag tyckte han var lite slämmig.
Fanny och Mange är som olja och vatten.
Hela hans personlighet, om man säger så, var väldigt slämmig och nej, jag tyckte han var obehaglig.
Vissa människor tycker man om och vissa inte, om man säger så då. Det var väl liksom lite så va.
Så går de ut och pratar och sånt där och det blir lite sådär, vad är det jag ska prata om nu när inte jag liksom får vara med och höra?
Att Kalle och Mange envisas med att gå iväg och prata på tumman hand gör inte saken bättre.
För det tycker jag inte om. Jag tyckte inte om att han undanhöll saker för mig. Det... För jag tycker att man ska vara ärlig med varandra.
Det var någonting som jag kände inte stämde, men jag kunde inte ta på det. Nämligen att hon var frånvarande.
Hemma i Solna sitter Fannys mamma och tänker på sin dotter. Vem är den här mannen som hon gått och gift sig med? Och där mamma inte var bjuden till bröllopet. Och varför har hon flyttat så långt bort?
Alltså, ett litet hus ute på landet. Långt åt helvete.
Fannys mamma ringer och vädjar. Hon ser drag i Kalle som ger kalla kårar. Saker som bara en kvinna som själv varit utsatt kan se.
Han har gömt dig här ute, fattar du inte liksom? Ja, men han är jättesnäll och han är jättegullig mot barnen och liksom allting. Men fasken, snälla!
Men Fanny vill inte lyssna på det örat. Hon är nygift och kär. Och när Kalle säger att hon borde satsa på dem istället, inte bry sig om sin gamla morsa, så lyder hon.
Jag ville ju ha kontakt, men han lyckades ju på något sätt att övertala mig om att min mamma hade för mycket åsikter och att hon påverkade mig för mycket. Och ja, så jag bara slutade svara när hon ringde och skickade sms och tror jag blockade deras nummer eller om jag bytte nummer, jag kommer inte ihåg riktigt.
Och då upphörde all kontakt.
I det stora gula tegelhuset har Fanny klippt banden till sin familj. Dessutom verkar Kalle ha något på gång med Mange. Något som hon inte får känna till. Och inte nog med det. Det har börjat tisslas och tasslas bland grannarna. Folk undrar vad den här Stockholmsfamiljen gör mitt ute i ingenstans. Är det kanske så att de har något att dölja?
Den så klassiska viskleken. Någon snackar med någon som snackar med en kompis som råkar vara polis. Det är något som är skumt här. Kan du kolla upp den här familjen? I ett spaningsprotokoll står det att en polisman kört till adressen där Fanny och Kalle bor. Han spanar mot det gula huset och antecknar vad han ser.
Det är många bilar på adressen. Under försommaren har även två fina motorcyklar dykt upp samt en fin röd chopper. Vad håller de på med? Vad jobbar de med?
Uppfattat.
Polismannen gör en slagning på Kalle och jackpot. Tidigare dömd för grovt narkotikabrott, 10 års fängelse. Ingen rök utan eld.
Jag satt på jobbet på ett LSS-boende och så ringer telefonen från dolt nummer. Jaha, vad är det nu då?
Det är mitt i sommaren och den som ringer är Fannys 11-åriga dotter. På morgonen har dottern och Kalle stuckit ut med båten. En mysig tur på sjön. Bara de två.
De skulle väga och fiska och hon hade din fiskespöt liksom med sig i lite väska i handen. Liksom.
Nu ringer hon istället från väntrummet på ett sjukhus.
Och jag trodde ju först att de hade krockat den någonting med bilen.
Nej, så är det inte. Det som hänt är att Kalle blivit gripen. Han är misstänkt för grov brottslighet och intagen på sjukhus för blodprover. Dottern räcker över luren till en man.
Och det var en polis som pratade med mig. Jaha, sa jag. Och jag försökte ifrågasätta vart jag skulle föra honom, men jag fick inget svar. Jag fick inte veta någonting. Det är husen och saken också hemma hos dig, får jag bara veta.
Fanny drar en vit lögn för kollegorna, plockar upp sin dotter på sjukhuset och kör hemåt. När hon svänger in på uppfarten utanför det gula huset är det fullt pådrag med blinkande lampor och kriminaltekniker.
Och det är fullt med polisbilar, både färgade med hundpatruller, och det är civila, och jag ville bara komma in i huset och se vad de håller på med. Det var fullständigt kaos. Lådor på golvet, det var papper överallt, det var besticken låg utslängda. Tjejernas rum, ja, de har ju varsitt rum då. De hade rivit ut allt. Kläder, deras teckningar, allt bara låg i en enda röra. De har vänt upp och ner på sängar, sängkläder, allt. De letade efter någonting. Det förstod jag ju.
Så lägger hon märke till något i Kalles garderob. Polisen verkar ha rotat runt bland hans kalsonger och strumpor. Och hans låsta gröna kassaskrin, det är borta. Vad har han haft där inne?
Jag visste ingenting om det där. Men då började man ju lägga ihop ett och ett, och då förstod jag att det var ju hans gamla kriminella liv som hade kommit tillbaka igen.
I nästa avsnitt, Fanny råkar höra något som hon inte borde höra.
Fan, vi ska sätta dit Magnus. Att han skulle in i fängelse.
Kalle verkar ha fått i uppdrag att blåsa sina kriminella polare.
Och så säger han att han har blivit informatör till polisen.
Det ska visa sig vara ett livsfarligt extra knäck.
Hur många måste gömma sig utomlands? Hur många har dödats?
Och för Fanny, början på ett liv i ständig flykt.
Därför att vi är hotade av Hells Angels.
Det här programmet gjordes 2023. Fanny och Kalle heter egentligen något annat.